Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker, som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Och de nationerna med imperialistiska drömmar som Kina, vi ser liksom hur the rise of China, det har vi framför ögonen. Hur de går om USA som ekonomisk stormakt i två år eller...
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill bara säga att vi är fortfarande tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Jag vill välkomna återigen Sebastian Staxet som är här för andra gången. Den här gången ska vi ska fortfarande prata om djupa saker, men vi ska ta oss bort från det förra gamet. Välkommen till Dialogs, Sebastian.
Tack, broder.
Sebastian. Förut, jag brukade kalla sig Sebbe. Ja. Hur känns det liksom? Att nu...
ja, men min dotter kallar mig Sebbe. Vad heter pappa? Sebbe. Mm. Så att ja, nej, men Sebbe, Sebastian, vad man vill liksom.
Mm. Hur gammal är din yngsta nu?
4.
4. Tiden går?
Tiden går. Ja, 13, 11 och 4. Så att, mm.
Minns ju när du fick din yngsta?
Ja.
Var på vintern då?
Ja, december.
Eller
exakt. Ja.
Shit alltså, jag kommer ihåg det.
Ja, så tiden rullar. Ja.
Hur känns det att prata om barnen?
Ja, men det är det viktigaste som finns att vara pappa. Mm. Du, jag går hos en terapeut. Jag har börjat efter alla de här ryssarna till Ukraina och sådär. Och med det här massa grejer som har hänt och sådär. Mm. Så jag gick hos en terapeut, sen vi hade ett samtal. Och det var typ ett av de bästa samtalen jag haft i mitt liv. Vet du vad han sa? Mm. Han sa så här att det är som att du har alltid en fot i ditt förflutna och en fot i din framtid. Och anledningen varför du sätter en fot i din framtid, det är på grund av att du har den ena foten i ditt förflutna. Och i ditt förflutna är det fullt av mörker, det är fullt av skam, det är fullt av sorg, det är fullt av ånger, liksom alla misstag man har gjort. Och när man tittar dit, då mår man dåligt. Och på grund av att man mår dåligt över sin skam och skuld, du vet, som drivkraft från sitt förflutna, så sätter man sin andra fot in i framtiden. Och när man sätter den andra foten in i framtiden, då är det typ allt, det här måste jag göra, det här måste jag göra och det här ska jag göra. Och det, någonstans så blir det som att man gör alla de här sakerna och planerar och gör alla sakerna för att kunna acceptera sig själv. Förstår du? För att kunna acceptera och förlåta sig själv. Så att man, så, du förstår, så att man är alltid på väg någonstans. Man, det är som att man jagar. Om jag bara gör det här så kommer det bli bra. Du vet, den drivkraften. Och den andra foten in i sitt förflutna.
Och så, ja. Är det någonting bra?
Nej, det är en katastrof. Så sa han så här att du behöver sätta dina fötter i nuet. Mm. Och då sa han så här, vad finns i nuet? Jag bara, ja, men, jo, men i nuet så finns Gud, såklart. Alltså, Guds närvaro heter det ju. Typ, alltså, barnen, familjen. Mm. Du vet, alla de andliga frukterna som, med du vet, andliga principer, tacksamhet, du vet, kärleken, alltså allt det här, det finns ju också i nuet. Mm. Så fick en sån bild där av honom, liksom, att man har en fot och fokuserar mycket bakåt och en annan fot och fokuserar för mycket framåt och ingen fot i nuet, och då missar man livet, man springer ifrån livet, liksom, om man missar nuet. Och en bra termometer att man är på en bra plats, det är att man klarar av att vara med sig själv i nuet, liksom.
Intressant att du säger det, för att jag hade en terapisession med mina killar. Mm. Och då pratade vi ofta om att inte fastna i det förgångna för mycket, men inte heller, ja, men lite det du snackade om. Och då så hade jag en text som jag läste ur en bok, och då är det så här att sitta fast i det förgångna och samtidigt hålla på att tänka vad som händer i framtiden, det är som att pissa på nuet. Mm. Det är exakt det där du säger.
Ja, det stämmer ju. Och jag tänker på det också, att såklart man alltså, man har ju mycket PTSD, liksom, på grund av det man har varit med om, och såklart man måste prata om det, men det finns liksom kontrollerade former att prata om det. Man måste någonstans vara disciplinerad i vad man hanterar det man har varit med om, förstår du? Inte vara, dra det till vem som helst, när som helst, hur som helst, utan du vet, vara lite, alltså, barmhärtig mot sig själv och du vet, hantera det förflutna med människor som man litar på, kanske en terapeut eller en vän eller en, du vet, så här. Och samma sak, man måste vara lite restriktiv med framtiden också, för att om man hela tiden lever, alltså, det är klart att det är bra att ha mål, förstår du, men man måste också vara i nuet och kunna uppskatta det och inte bara tänka så här, om jag får det här så kommer jag må bra, för att chansen finns ju att man inte får det där, förstår du? Då ska man inte må bra då, så man måste lära sig att hantera nuet.
Intressant, fantastiskt. Jag tänkte jag skulle läsa en grej för dig. Mm. Vem är du på riktigt?
Det är det jag försöker ta reda på. Jag känner väl att jag är närmare mig själv på riktigt nu än vad jag varit på egentligen någonsin tidigare. Och då är sanningen att jag både är trasig och hel på samma gång, liksom.
Trasig.
Ja, trasig och hel på samma gång.
Berätta.
Det är vissa dagar som den här trasigheten gör sig påmind. Det har ju mycket med psyket att göra. Med tankar, som självbilden. Ja. Det finns ju många dagar som det är svårt att tycka om sig själv på grund av, ja, men du vet, flashbacks och tankar och så. Och när man inte tycker om sig själv, då visar man att man är trasig, förstår du? Och på många sätt så är jag ju hel jämfört med hur jag har varit. Och det är ju när jag hör hur mina barn pratar om mig, när mina barn beskriver mig, när min fru beskriver mig, när vänner beskriver den, och man tänker så här, men är jag, jo, men det här, den här personen är jag också, förstår du? Så att när jag liksom blev, alltså när jag lämnade allt för att följa Jesus 2016, då var det ju som att jag inte kunde låtsas om heller att jag var också, hade kvar det här trasiga, förstår du? För att man tänkte att man inte vill ha med det att göra. Men idag så har jag landat lite mer och förstår att jo, men vissa av de här sakerna får man släppa med sig i livet. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej att inte må bra varje dag. Men det är bra att sträva efter att må bra varje dag. Liksom. Så att, ja.
Berätta om mötet med Jesus. Hur kom den Alltså, vad som händer? Jag vet att du har säkert, säkert du har ju pratat om det många gånger. Men...
Nej, men jag kan säga så här att min gudstro, den började faktiskt. Det var en resa som jag började på helt själv. Det var liksom ingen som... Många gånger när man kommer in i ett sammanhang, ett kulturellt sammanhang, men det finns ju kulturer i alla sammanhang, du vet, i kyrkor och allt möjligt, så att det är lätt att man blir påverkad av också kulturen, förstår du? Men varför min gudstro har hållit så stark genom alla år, det är för att jag mötte honom själv, du vet, mer eller mindre. Det är många av oss som har bett i en cell eller du vet, på ett golv eller i en trasig situation och upplevt den här Guds närvaron som kommer som en varm vind liksom och värmer upp hjärtat. Jag fick ett starkt möte med Gud, jag började följa honom och kände att jag ville leva för honom, men det tog 5 år liksom att komma till det beslutet.
Mm. Hur ser du på din högre makt? Du, alltså...
För mig så är det ju en personlig relation med min räddare, min innerheden, liksom, min frälsare. Som alla andra relationer, alltså jag är gift, han fru, och om jag lägger tid på mitt äktenskap så blir mitt äktenskap bra, förstår du? Om jag tar mitt äktenskap för givet liksom, och tar den här ringen bara för givet och liksom, då blir inte mitt äktenskap bra. Och det är precis samma sak med Guds relationen, att om jag, han säger att jag älskar fadern av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Och han sa ju det, han visste att det kommer aldrig någon lyckas göra jämt. Men de stunderna där jag har väl Guds kontakt, då är jag, där är jag hel, förstår du?
När kände du att du verkligen behövde anamma din tro?
I bilen på vägen hit.
Nej, men hela tiden alltså.
Ja, varje dag. Nej, men det är alltid mycket saker som händer runt omkring. Folk far illa, folk hamnar i olyckor. Alltså det är saker som händer runt omkring. Och så jag behöver applicera min tro i mitt dagliga liv. 100%.
För du gör mycket.
Ja, och jag märker ju också så här om vi säger så här till exempel. Högmod och stolthet till exempel, som är en tillfrisknande beroende personlighets största fiender, du vet.
Eller största vän.
om man vill rusha, ja, 100%, ja, men det vill jag ju inte.
Nej, såklart.
Så när jag bjuder in stolthet och högmod i mitt liv, då blir alltså så här, jag brukar säga så här, ett hårt hjärta är ett hårt liv, och när mitt hjärta blir hårt då får jag ett hårt liv, och sen ja, men Gud är god och han ger mig nåd, vet, förstår du, när jag omvänder mig och när jag ber honom om förlåtelse, och det behöver jag göra ganska ofta, men när jag är aktiv i min gudstro, vilket jag har varit under ett par år nu, alltså vad blir det, 6-7 år,
ja, någonstans,
då blir det går inte att jämföra med.
Men jag upplever att det du säger, att min nästa fråga, vilket jag gör ett påstående i det, att var är du i dig själv idag? Ja. Att du är på en trygg plats, att du är på en kärleksfull plats, men att du ändå någonstans har en motorisk grejer som söker någonting annat.
Ja, alltså en kamp igen.
En kamp.
100%. Och det handlar alltid om motiv, du vet. Man kan alltid titta på hjärtats motiv, förstår du? Du kan ju alltid säga så här, men du till exempel kan ju säga så här, men jag vill jobba på behandlingshem för att jag vill hjälpa ungdomar, förstår du? Och nu i ditt fall så är det sant, förstår du, men det finns ju folk som säger att de vill gå in i behandlingshem för hjälp ungdomar, men i själva verket vill de bara tjäna pengar, förstår du?
Ja,
och där är ju så fort det börjar handla om pengar, så fort det börjar handla om, du vet, att jag själv ska bli upphöjd, att jag ska synas, att jag ska, du vet, allt det här, vilket kan ju låta ironiskt när jag sitter i ett intervjuprogram och säger så självklart så, men det är lite hur man hanterar det här, förstår du, vad är mitt motiv med det? Och om motivet är rent och då blir det bra liksom, men det är svårt att alltid ha rena motiv, och frukten av frukten känner man trädet, så ibland så vissa saker man gör så kände man efteråt liksom så här, shit, det där blev inget bra, det vet, förstår du, och Och då, ja, men då får man gå in och försöka ställa saker till rätta. Ibland vill man för mycket och ibland så ger man liksom, ja, man blir gränslös i att hjälpa människor också, förstår du, på grund av att, att man har i grunden en dålig självbild som inte tycker att man förtjänar någonting bra, förstår du. Typ.
Så. Har du svårt att inte förlåta dig själv? Men det var ju också en annan fråga. Men jag tänker, har du svårt att begränsa dig själv i den här gränslösheten som du pratar om?
Ja, enligt många runt omkring en. Men blir vi lite bättre på det. Men samtidigt så är ju det här utgivandet, det är ju... det är det finaste med livet, förstår du. Och jag tycker också så här att när jag blir börjar tänka för mycket, när jag är med, att jag inte ska göra det, då tycker jag att jag blir för självisk, förstår du, självcentrerad. Och då blir jag också alltså, det är svårt att leva.
Det är svårt att hitta balansen. Samtidigt, jag fattar. Men blir det att du blir då gränslös mot dig själv istället? Att du lämnar dig själv hän?
Ja, man kan bli hänsynslös mot sig själv på många sätt. Och det har jag varit också på det sättet. Och ibland också i med vad man berättar. För att jag har förstått att jo, men, alltså, egentligen så ska man inte dela saker som inte bearbetade. Förstår du?
Precis vad du menar.
Och det är många gånger jag har gjort det på grund av att det är typ så här, men jag förtjänar ingen... Alltså, och egentligen det är typ som att man förtjänar inte ha någon integritet eller... Du vet, om jag gör ett fel så måste jag säga det här, du vet, och det blir hela tiden du vet, till allt och alla liksom. Men man kan vara lite skoningslös mot sig själv i den processen, och det har varit mycket, och det här är en läxa som man får lära sig hela livet såklart, men jag försöker att tänka lite mer på det, för att man kanske inte är skyldig att säga, att prata så hela tiden.
Liksom. Men för jag tänker på den här, vi kommer ju att ramla in i det här med förlåtelse, så varsågod. Den här samhällsskulden. Kan du känna att du har någon form av samhällsskuld?
Ja, alltså, när man tänker samhällsskuld så låter det lite som att typ så här, på grund av politikerna och du vet sådär, så att de ska acceptera och att jag gör saker för att söka deras acceptans, och det så är inte fallet, men till folket, absolut, du vet, till ungdomarna, alltså, men du vet, jag börjar rappa nu och så där, så du vet, och ja, men jag är ju rap, men du vet, bara fokuserat lite på musik och gjort lite låtar och så, och jag märker ju då att hur jag lever mitt liv liksom, det matchar inte in riktigt i kulturen.
Hänger fast du med? Får till den då?
Jo, absolut, men det är så här typ så här, någon men de undrar ju såklart, ja, men vilka rappare gillar du? Det är typ som att fråga sig, vilka är du lojal med? Vilka klickar du upp med? Förstår du? Och min take på det är så här att jag bryr mig om dem alla. Jag vill dem alla väl, förstår du? Jag har inga... Alltså när jag tänker... Alltså typ om jag börjar tänka på en rappare eller börjar prata med en rappare, jag börjar direkt att be för... Jag kan ju säga med handen på hjärtat, jag har ju bett för dem allihopa, typ. Förstår du? Så jag vill dem väl, och det här blir också svårt i dagens samhälle med det klimatet som finns ute på gatorna, för att det är få människor, som även myndigheter och sånt, som förstår liksom. Det är som om man kollar på alla debatter nu liksom, hårdare straff och bara och om man säger så här, nej, men du vet, förstår du, de behöver nåd och kärlek och förlåtelse, uppleva förlåtelse, då tycker många att man är dum i huvudet. Nej, de ska bara ha straff, men jag vet ju vad som händer om man bara får straff. Man blir bara hårdare, man blir hårdare, samhället blir hårdare och klimatet blir hårdare, så att, ja, men det är, ibland kan man känna sig som ett UFO i det här samhället liksom, för att man önskar att det ska komma en chockvåg av kärlek över vårt land och inte hat liksom.
Rapmusiken, du sa ju en gång, berätta mig om jag har fel, att du är klar med rappen. Ha. Och sen nu är du tillbaka där. Jag menar, du hade någon form, vi pratade om det innan, min favoritlåt med dig ever, spelar ingen roll om det liksom finns kartellenlåtar som är feta, så är det den här Jag vill ge dig allt. Det är ju verkligen, det kändes som att du var i en tid i ditt liv där det var piken, du har hittat hem en grund i dig själv, du har hittat din högre makt, du har hittat din tro, du har hittat frid, och det här var ditt sätt, och det känns ju verkligen, om du bara tittar på den videon, hur du bara så här, och nu vill jag inte säga att rapmusiken tar dig ner i mörkret igen, missförstå mig rätt, utan jag menar, vad var det så här att du var tvungen att hamna här i det här läget där jag vill ge dig allt och sen kunna möta dig själv återigen, att kunna hantera rapmusik. Var du tvungen att ta paus från rapmusiken för att kunna hantera det?
100%
och det här wow, vet ju konstig utlägg jag lade.
Ja, nej men du vet ju det här, nej men du vet ju om det här alltså, som du säger till dina klienter, att vad behöver man om man ska lämna till exempel den en kriminell gruppering eller beroende liksom, alltså missbruka gäng eller vad det än är, förstår du, så då behöver man alltid, man behöver både, man behöver ju ofta geografiskt, socialt och känslomässigt avstånd, förstår du, för att man behöver någonstans få en ny identitet, man behöver ju få nya vänner, man behöver ju liksom, och med nya vänner, är de gamla vännerna dåliga? Nej, men om alla dina vänner tar ladd, förstår du, hänger du med? Mm. Och du vill sluta ta ladd, då behöver du hitta vänner som inte tar ladd, förstår du? Och så, man behöver ju nya vänner och ett nytt sammanhang. För mig blev ju det kyrkan, förstår du? Och jag gömde mig mer eller mindre i kyrkan under ett par år, liksom. Och det var en bra tid och där rotades jag i min nya identitet, liksom i mitt nya liv. Sen ska jag säga också att jag drog på mig lite kulturella yttringar som jag sen har synat när jag blev lite, men du vet så här, saker. Och, för att det är ju så i alla sammanhang så finns det mycket kultur, förstår du? Och då tänkte jag så här, men allt behöver man inte köpa så. Men nu när jag har gått in och gjort rappen, då är det också, alltså, typ den här skivan jag gjort, det är mycket mer smärta och mörker i den. Men det var också så här mycket grejer som hände. Först vi spelade in filmen, så det väcktes mycket saker. Men sen också så hur samhället ser ut. Förstår du, jag är ju en historieberättare och... Ja, men du vet hur många vänner har man inte som dör, alltså, som domen och brickor, en efter en efter en efter en. Och då kände jag så här, ja, men nu känner jag, tycker jag inte att det, nu är det inte så ljust ute för de här grabbarna, och nu känner jag att nu vill jag beskriva. För det var också så här, ärligt talat, det var så här, politikerna gick på gangsterrapparna och sa att det var era musik som gör att, förstår du? Och då tänkte jag så här, okej, men nu ska jag brösta det för kulturen, förstår du? För att de kommer inte kunna säga till mig att jag påverkar ungdomarna nu negativt, för att det gör jag inte. Hänger du med?
Jag hänger precis.
Och då tänkte jag, så de ska inte vända det här till musik för att ja, men jag blev provocerad över att de tvättade händerna och sa så här, men det är inte, ja men du vet, kastade på musiken liksom. Och då tänkte jag också att jag går in och tar den för laget liksom, för att, ja, typ så.
Jag fattar. Och det är väl sunt?
Ja, det vet jag inte. Om det framtiden får visa liksom, men det var roligt. Jag fick jobba med Ness, producenten, och nu skitduktig, och sen är det så här, jag har rappat sen jag var 10 år gammal. Jag tycker om det här, förstår du? Det är också mycket för mig liksom. Det är en ventilsystem och glädje i det liksom.
Ja, jag fattar. Men om vi pratar, du är ju ändå inne på dagens samhälle eller världen i sig. Det är annorlunda tider vi lever i. Det går undan. Vi har precis kommit ur en lång världsisolering från corona och sådär, pandemin. Och Putin invaderar Ukraina.
Ja.
Berätta, vad kände du då när?
Alltså, jag såg ju det här hända. Alltså, så här, jag har det här liksom, ett sånt tape också, förstår du? Men det jag har sett ska ske, det är att så här, de alltså länderna eller rikerna med imperialistiska drömmar som har stört sig på den världsordningen som har funnits sen egentligen slutet på andra världskriget, förstår du, med USA som här är på teppan. Du vet, världen har sett också, du vet, invasion, du vet, de har sett Vietnam, de har sett, du vet, Irak, Afghanistan, de har sett väldigt mycket krig, de har sett väldigt mycket saker hända, och de nationerna med imperialistiska drömmar som Kina, vi ser liksom hur alltså the rise of China, det har vi framför ögonen, de går om USA som ekonomisk stormakt tror i år eller prognosen säger i år eller nästa år, samtidigt som de har varit och köpt upp men de har lånat ut pengar till massa länder över hela världen, och de hittar liksom när länderna inte kan betala tillbaka så bygger de militärbaser istället på i olika länder. Man ser liksom att Kina har imperialistiska stora drömmar, och vi vet också att Ryssland har det. Jag är ju politiskt intresserad. Jag lyssnade igenom Putins intervjuer. Jag höll koll på Putin hela tiden. Det finns en Rysslandkännare i Sverige som heter Gudrun Persson.
Ja.
Det finns en YouTube-kanal som heter Folk och Försvar som man kan kolla om man är intresserad av sånt här. Jag har lyssnat på Putins, jag har sett hans intervjuer och sånt här under många år. Liksom. Och han har ju fällt kommentarer som så här, att en värld utan Ryssland förtjänar inte att existera. Förstår du? Alltså,
så
jag vet att ungefär vad det är för kille som sitter vid rodret. Och när Biden, oavsett vem, alltså, om amerikansk politik, men Biden är ju en svag president. Förstår du? Han är ju väldigt gammal och han signalerar inte svaghet, styrka.
Ja.
Och han signalerar svaghet faktiskt. Och när det är så många liksom i, ja men du vet, så många som, alltså om du tittar på Turkiet också, Lausanne-fördraget släpps 2023, då blir de fria, och de kommer från Ottomanska riket. Det är många aktörer nu, starka liksom, auktoritära ledare med imperialistiska drömmar runt om i världen. Så vad jag såg att skulle ske så här, alltså vad jag trodde, Ryssland kommer gå in i Ukraina. Vi får inte glömma att det har varit krig där sedan 2014, 8 år, förstår du, innan fullskalig invasion. Och så då jag sa, jag vet brorsan här och många, det här har jag sagt liksom, även på YouTube liksom, att först kommer Ryssland och sen så kommer Kina mot Taiwan. Det är liksom,
det
är precis där det rör sig nu också, och man testar vattnet lite, du vet, och pusha på. Så när jag såg den invasionen så kände jag ju att för det första, innan Putin gick in så snurrade drönare över svenska skyddsobjekt.
Ja.
Förstår du? Och media skrev ju inte ut så här, det här i Ryssland och sånt, men då är det ju såklart att i samråd med Säpo, förstår du, att man är så här, man vill inte skapa en nationell panik, förstår du, men det finns även lite regler för media i såna här tider, men varför flög ryska drönare över svenska skyddsobjekt? Så alltså, vi lever i en farlig tid, och så när jag såg 24 februari att Ryssland gick in, jag såg flyktingarna fly över gränsen, så tänkte jag så här, men det här är faktiskt våran sak också, inte bara deras. Så då kände jag att jag ville hjälpa.
Okej. Okay. Varför åkte du ner då? Eller du kände att du ville hjälpa, men varför åkte du ner?
Alltså jag bad till Gud så här, alltså typ, kan jag göra något så vill jag göra det. För att vi var på väg till Syrien, alltså 2017, du vet, efter slaget om Aleppo. Jag såg de här vita hjälmarna. Jag hade massa polare som drog till Syrien, alltså kristna polare. Jag gjorde feta grejer där. En gubbe också som drog, han var så här 80 år gammal. Liksom, så här. Och vi fick barn, och frugan sa till mig så här, snälla, åk inte nu, var hemma. Och jag sa okej. Men den här gången när det hände, då kände jag så här, nej, men nu är det dags. Och jag fick sanktion hemma och jag drog. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag samlade in lite pengar så här, bara, du vet, och tänkte åka till, egentligen bara till gränsen och hjälpa till. Så jag fick kontakt med en annan organisation som var på väg ner dit. Så han sa, hyr en buss och möt mig vid gränsen. Så jag sa absolut. Så jag åker ner med min vän Kenneth, och vi åker dit. På vägen dit så en av dem som jag har skickat sms och meddelat att jag ska åka, han är riksdagsledamot, han sitter i försvarsutskottet också, en vän till mig. Och han får informationen om att jag är på väg ner, och det hör av sig en läkare och medicingrupp till honom och försöker få in medicin in i Ukraina, okay. Men de får inga svar från svenska regeringen om hur de ska gå till väga. Och då säger han så här, ja men du, jag får inget svar från regeringen, men staxet är på väg ner och han kanske kan få in den. Mm. Så när jag får samtalet liksom från, åh hej, jag heter, då, så han presenterar sig, den överläkare, och han ringer till mig och frågar om jag kan få från KLM då, som frågar om jag kan få in den här, då svarar jag bara ja liksom, för att jag tänkte så här, men det här måste vara Gud liksom. Det gick från att jag skulle jobba vid gränsen till att vi skulle köra in den. Och då sitter jag med polackerna i ett stort möte, en massa polacker, och då frågar jag så här, vem ska köra in lastbilen, och det här var precis i början liksom av kriget. Och ingen säger ja, alltså förstår du? Och då,
alla är skitnöjiga.
Nej, men och då tänkte jag så här, men jag kan, där, du vet ju, vi upplärda från grabbarna liksom. Skicka inte någon på något du inte gör själv. Och då hörde jag det där precis inne liksom. Skicka inte någon på något du inte gör själv. Och då så sa jag, men jag kan köra in den liksom. Och då märkte jag kärleken som jag fick runt där. Men det var den sjukaste upplevelsen när vi åkte in med den första liksom. Då, jag svär, inte en enda bil såg jag åka åt det hållet jag skulle, och alla bilar åkte åt andra hållet, vet, så här. Och då kände man så här, shit, vad ska hända nu? Och sen efterhand så vet jag att den vägen jag körde då, den var ju trygg, men det visste jag inte, alltså, jag visste ingenting liksom.
Så känslan var absolut inte trygg?
Känslan var absolut inte trygg, och just där var de inte då, men så vi körde in den, och när folk märkte, det är så intressant i krig, att när folk märkte att det fanns en väg in liksom, förstår du, som fungerade. Det var för att jag fick kontakt med Rudy, som är en läkare inne i Ukraina som ansvarar att samla in läkemedel från biståndsläkemedel över hela Sverige, eller från över hela världen, och liksom köra ut det. De lägger det alltså i små privatbilar och så kör de till hotspotsen. Alltså de fick in grejer i Mariupol när Mariupol var belägrat. Men alltså en riktig sån nyckelperson, och vi får värsta kontakten liksom. Och han bara, thank you for coming, thank you for your courage. Det, han blev så här så glad liksom. Och då när jag hade mött de här vännerna så tänkte jag så här, shit, och så såg jag liksom, okej, vi har typ så pissat på en skogsbrand liksom. Vi behöver mer. Och då väcktes den här hungern och hjälpa till med. Då åkte vi tillbaka till Polen, fixade upp ett stort logistikcenter i Polen. Och då såg de så här, okej, men grejerna kommer fram. Då började andra aktörer som Apotea. Vi fick ett jättebra samarbete med Apotea. Mm. Apotea, alltså än idag, och då är det alltså, nu är det upp mot 70-80 ton medicin liksom, som har gått in den här vägen, och det är ganska mycket med medicin, men Apotea de fixade liksom, alltså, diabetessprutor för barn, de fixade liksom, alltså, all den här medicinen som behövdes, så vad som hände var att ukrainska myndigheterna, alltså regeringen, alltså det är inte regeringen, det är typ så här läkemedelsverket, men de skickade oss listor med, alltså beställningslistor på medicin. Vi skickade de listorna till KLM. KLM i samarbete med Apotea tog fram de här. Så vi fick alltså, vi svarade på exakt beställningsvaror. Så det tog kanske 2 veckor, och sen hade de det i de sjukhusen. Du vet, körde ut till 150 sjukhus.
Hur känns det då att vara en del av det här?
Det var värsta russen. Det var det sjukaste. Alltså, det gick så snabbt. Och du vet, de började skicka från Italien, från Skottland, från Norge, från över hela världen. Så stod man i den där ruschen, och jag ska lägga till att vi var ju fler liksom. Men jag fick ändå liksom stå där och köra runt där. Du vet.
Hade du en central roll?
Jag var ledande roll. Alltså, ja. Det var det som var så sjukt. Ja. Och, du vet... det var helt stört. Det var det absolut sjukaste.
Men ser du dig själv som en filantrop? Alltså,
som en hjälparbetare. Ja. Men där såg jag att... Alltså, jag är så, nu har jag landat lite i det. Liksom, så att jag är stolt över det. Jag har vänner i Ukraina nu, förstår du, som både inom militären, inom läkarna och inom kyrkorna som... Alltså, du vet, vi började köpa bilar till, alltså, det var ju, jag ska inte berätta allt här, men du vet, alltså, Alltså vi har varit i en sån rush, förstår du? Vi har köpt bilar till specialuppdrag, alltså det har varit så pappa pappa pappa. Du vet, så att det gick så snabbt liksom när man stod i det. Men det är också så här, det hade ju aldrig gått, för att jag började kommunicera ju genom min Instagram och Facebook, förstår du? Och det var där stödet kom ifrån, för att jag hade ju inte de här medlarna själv, så
ja, det men du har en stor plattform.
Exakt, och den verkligen fungerade, förstår du? Så att alltså vi har ju kört in alltså medicin för miljontals dollar liksom, förstår du? Och då tänker jag så här, hur många liv har räddats liksom tack vare den medicinen som Apotea tog fram liksom, och så här, när man börjar tänka såna här banor, då blir man ju sjukt tacksam till Gud, för att det här är ju en Gud-grej. Det, hur kan jag gå från det livet jag levt till och få göra något sånt här? Vi fick liksom alltså både tillstånd från polska regeringen, från ukrainska regeringen och även, du vet, vi fick till och med backup från svenska medicinverket liksom, alltså det är helt sjukt liksom, men
helt legit. Men det, ja, blir det.
Ja, och därför att det var i krigstid. Och så, men sen var det också så här, du vet, när jag var i Butja, i Irpin, jag var i Borodjanka speciellt liksom, när man såg den här döden och förödelsen, då blev det ju så här att, alltså du fick ju tunnelseende, förstår du, det var ju så här, shit, vi måste hjälpa dem, och då blev det ju så att du värderade ju inte ditt eget liv liksom, för typ så här, nej men jag måste på semester, eller jag måste, du vet, förstår du, så jag körde ju bara på liksom.
Men jag tänkte säga det, vad kände du medan du rushade på, alltså här hemma och där du var, hur många omgångar var du där i?
Jag måste bara lägga till alltså, ja, här, bara så att ingen missförstår att jag sitter här och skryter, utan jag vill bara tacka Gud för vad han lät mig vara med om liksom, förstår du, att för att det var helt övernaturlig upplevelse. Jag var i Ukraina 5 gånger. Fem resor, och det var ju liksom
på typ 5 månader.
Nej, men nej, alltså det var olika tider, vi var inne en vecka kanske, du vet, så, du vet då. Man var inne och det var olika, du vet, det är ett stort land, så resavstånden, om du ska kika från Polen till Lviv, då det är du är över på 4 timmar liksom, förstår du? Men om du ska åka från Lviv till Kiev, då tar det lång tid, eller till Kimelininski eller de här ställena, alltså det är resvägar alltså. Och när vi skulle åka från, alltså vi fick åka nattåget, det var men typ så här, första resan jag åkte in, då gick flyglarmen hela tiden så där, och det var äckligt när det där, du vet, när de bara, och då hade de någon så här rik shuno i församlingen, du vet, så de bara, men du ska få bo i hans lägenhet, så jag fick gå upp på hans lägenhet och lägga mig. Han hade så här panoramafönster
i taket.
Det
är den du har filmat. Du har ju filmat, ja, när det går flyglarm där.
Ja, exakt. Men jag låg så i taket. Och, du vet, med panoramafönster upp liksom så här. Och så bara, du vet, man bara, okej. Okay, nu ser man bomben om den kommer liksom.
Ja,
men och sen åka nattåg. Det var också helt sjukt liksom. Man fick, alltså, du vet, du kom in på en station. Det är sandsäckar precis överallt liksom, förstår du, och de har inga ljus för att, du vet, flygplanen, alltså allt måste vara släckt, det är så här lights discipline, vet, efter, och det är utgångsförbud efter klockan 10, och vi skulle ta ett tåg som gick typ klockan 12 på natten, förstår du, ett så här nattåg, du vet, så vi sitter där och det är så här, du vet, du sitter i en belägrad bunker med sandsäckar precis överallt liksom, och så bara, okej, tåget är försenat, när tåget kommer, som inte heller har ljus, så måste ni springa bara, hitta er vagn liksom, ni har 2 minuter på er liksom.
Wow.
Och så bara, de bara train is coming, alla viskar liksom, så bara får man springa, du är så här, soldater precis överallt, och så bara springa ut liksom, hitta sin vagn, bara komma in i det där tåget liksom, och så hade vi så sovvagn liksom. Och så ser man ju liksom på Omni liksom, så här, tåg bombat, du vet. Och så ska du åka igenom hela natten liksom, långt avstånd ändå. Men ändå så ligger du där och sover gott liksom. Och sen jag har ju soldatvänner som är ute i kriget, som är i frontlinjen och sådär. Så Alltså tänkte jag, det är artilleri varje dag liksom.
Hela tiden.
Så att det går inte att jämföra med vad de är med om, men det är en sjuk sak att befinna sig i ett land som befinner sig i krig. Alltså jag har sett mycket där. Det...
Mm. Jag tänkte gå in på och nästan fråga dig den liksom mest påtagliga, jobbigaste händelsen. Men du behöver inte berätta om det. Alltså det behöver ju inte du prata om så.
Nej, alltså det är väldigt många saker som har varit extremt svåra.
Men om vi pratar om förlåtelse då? Vad känner du kring just det ordet förlåtelse? Har du förlåtelse?
Vi kan ju ta upp då typ så här, min tro då ska jag be för ryssarna, du vet, förstår du? Och du vet, be för era fiender och välsigna dem. Och där ska jag vara ärlig och säga så här att jag har haft svårt med det, du vet. Alltså,
är det första gången du har svårt att be för någon annan?
Nej, men alltså så här, alltså när jag har inga, det finns inte en människa i Sverige som jag hatar, förstår du? Jag hatar ingen liksom. Jag vill inte ha hat i mitt hjärta liksom. Men du vet, när du ser liksom vad de gör som händer med barn, förstår du? Mm. Alltså rapporter om våldtagna ettåringar, alltså förstår du? Alltså 80-åriga kvinnor och alltså du vet, det är så, jag vill inte ens berätta, men det är så mycket och allt man har sett liksom, förstår du? Det gör ju något med en. Så det är många gånger man har känt liksom så här att hat liksom, förstår du? Det sorg och hat liksom. Och jag försöker läsa av med det, för att jag samtidigt så måste jag liksom rationellt i min hjärna tänka så här, men det är inte så, jag har ju varit i Moskva, jag har varit där och jag har predikat i kyrkan, jag har träffat fett med ryssar. Jag vet ju att det är inte så att ryssarna är ett ont folk, absolut inte. Det som den här, de gör, det är ondska, förstår du? Men jag kan inte dra ett helt land över en kam, liksom, förstår du? Men jag har haft svårt med det, förstår du? Jag har brottats med det här såklart, med förlåtelse där. Samtidigt som man har brottats med att man har svårt att förlåta sig själv när man gör massa misstag och massa fel, vilket jag har gjort. Jag är en väldigt ofullkomlig människa. Jag har gjort väldigt många misstag och jag gör fortfarande väldigt många misstag. Så det är inte så att... Men det har varit svårt, du vet, när man har sett med egna ögon vad de har gjort och vad de fortfarande gör. Men Jesus, han säger att han kallar oss till försoningens tjänst och de som skapar frid ska kallas Guds barn. Och det är ju det som är min filantropiska övertygelse när jag åker dit, liksom, förstår du? Men det är väldigt lätt att hamna i ett dike där. Liksom.
Mm. Har du någon gång när du har varit där hamnat i något läge där du bara känt frustration och ilska och så här?
Ja, jag lyssnade på alltså jag var ju så här där det var hett liksom, förstår du? Då hade jag så lyssnade på den här KOD med Dizzy. Låten. Du vet och någonstans fick den här liksom musiken liksom så här bara, du vet, jag bara, du vet att det blev den här känslan. Samtidigt så kan jag ju säga att man har fått en helt annan medvetenhet när man kom hem också. När man vet efter 9 april 1940 hur oförberedda både norska och danska regeringarna var på vad som hände. Och man ska studera historia, man ska lära sig av den, förstår du? Och inte glömma att det snurrade liksom drönare över våra skyddsobjekt och det jag menar är så här, om någon kommer hit, förstår du, och så kan vi inte bara ge bort landet, för jag har sett vad som händer när såna här människor kommer in i ett land, förstår du,
och de bara tar
och det är död och förödelse, förstår du, steroider och det kan vi inte gå med på, så att vi måste försvara Sverige om vi hamnar i den situationen. Och det kan vi inte bara säga så här, men det är till värnpliktiga 19-åringar. Förstår du, vi är ju män. Ska vi kasta det jobbet till? Förstår du, vi alla. Jag ser ju typ som den här läkaren Rudy, förstår du. Han har en nyfödd unge och en fru. Och jag frågade hans fru bara, du, alltså, ni kan komma och bo hos mig och frugan, liksom, förstår du? Du behöver inte vara här med bebisen. Mm. Och han bara, nej, vårt land är i krig och vi har också en uppgift här att göra. Liksom. Och man ser den här kampviljan hos ett folk. Det är sådana saker som jag aldrig tänkte på förut. Liksom, att, men vad ska hända om det blir krig här? Men nu har jag börjat tänka på de sakerna. Och, du vet... Ja, vad gör vi? Vi måste försvara Sverige. Och det finns olika sätt att försvara ett land på. Det är inte så att alla ska ligga med en AK-5 i skyttegravarna, men du vet, det finns mycket saker man kan göra för att hjälpa till i ett krig.
Hur tror du att det kommer sluta där borta då? Det har varit ju mer utdraget än...
Ja, men det kommer sprida sig. Jag tror att... Du ser nu... Du ser liksom Serbien nu, va? Du ser ju Armenien, Azerbaijan, du ser Iran, du ser Kina, du ser... Ja, det är så här att om man läser också världshistorien, förstår du, så är det ju inte så att människan har blivit så civiliserad att vi aldrig mer kommer att ha krig. Och nu har det varit en lång fred, förstår du, i Europa. Alltså, du vet att,
länge, ja.
Det har varit en lång fred. Det har inte varit ett världskrig sedan andra världskriget. Mm. Och det tog slut 1945, förstår du. Det är en generation som det har varit fred. Och, du vet vi att det har inte varit fred. Det har varit krig i stora delar av Afrika, i Mellanöstern. Mm. Det har varit krig, liksom, men det har ju varit krig.
Det börjar stabilisera där. Det känns som att det är liksom... Ja.
Men nu känns det som att världen är indirekt i bensin och en gnista. Om du tänker på hur startade första världskriget, det var en snubbe som sköt ihjäl liksom. Skotten i Sarajevo och kolla, du vet, och sen bakas det. Så nu känns det som att formationen för att det ska starta ett stort krig liksom, det ser
så det du vill säga någonstans är att det där kommer, det slutar inte här utan det kommer,
ja, men jag hoppas ju såklart att Putin och Zelensky kramas och alla blir sams, men det låter ju ungefär som en utopi som är helt orealistisk. Jag tror inte det kommer hända. Och då är det så här, hur ska det sluta? Och då alltså, du måste tänka också, vad var Putins sista resa innan han gick in? Kina, förstår du? Peking, Xi Jinping, förstår du? Alltså, de sitter och pratar. Alltså, det försiggår dialoger som inte står i tidningen.
Vad tror du är Putins agenda då? Om vi liksom bara...
Imperialistiska drömmar. Alltså, han, alltså, om du tittar så här, förstår du? Alltså, kolla Sovjetunionens fall. Han säger ju han säger så här, det här är 1900-talets värsta händelse. Och då har du liksom så här... Du har liksom gaskamrarna i ryggen när du, med det uttalandet. Han säger att det värsta är Sovjetunionens fall. Och om du tittar liksom hur föll det med en packad Jeltsin, liksom, förstår du? Och om du tittar liksom hur Stalin, och Stalin var ju lika ond som Hitler, liksom, och hur stolt... Alltså det är ungefär det här jag försöker säga om Turkiet också, liksom, om du tittar på Turkiet idag som gick från Ottomanska riket liksom, hänger med Konstantinopel, allt det här, och besegrades under första världskriget och får sitta med, alltså, de som fienderna, förstår du, en pistol mot huvudet och de ritar om ens landskarta och säger, det här är ni, och sen ni får inte tillbe, alltså de försöker förbjuda islam, tvinga dem, allt det här, och säger, det här är en nya huvudstad och i 100 år ska det vara så här, och sen fördraget, liksom, skriva under. Och de har gjort det, och det upphävs 2023.
Förstår du?
Och då är frågan så här, vad tror du? Du vet, Erdogan och generalen nu som står och håller tal med ottomanska rikets flagga i ryggen, förstår du? Så det bubblar saker, och även det här att de inte fick ta tax från, vad heter, skatt från när folk körde över deras flod i 100 år. Så det är så här, vad är deras nationella liksom skäl, förstår du? Det är så, nu ska man absolut inte tänka så att alla turkar tänker likadant, förstår du? Men om man tänker på regimen, den auktoritära regimen som finns just nu, vad är deras endgame på det här? Vad tror de är stolta över 1923? Det är de ju inte, förstår du? Det var ett nederlag. Så att deras folksjäl och deras identitet, vi tänker att deras identitet är formad efter 1923, men det är den ju inte. Det är ju inte realistiskt att tänka så. Och då kan du tänka på Kina också. Alltså hur USA, vad USA har gjort mot det där landet. Förstår du? Med barnarbete, med utnyttja billig arbetskraft, vet, förnedring, kolonisering, allt det här. Alltså vad tror du? Det är också ett uråldrigt rike som reser sig. Förstår du? Tror de bara, du vet, nej, han agenda, kolla deras BNP på militär upprustning, kolla det i Ryssland, kolla sen 2004, kolla Rysslands BNP, hur mycket de har lagt på militär upprustning. Och västpropagandan säger ju så här, nu har Ryssland har slut på vapen och du vet, förstår, han har inte ens kallat in de värnpliktiga än, förstår du, han kan inte göra det.
Men Sverige då? Hur förhåller vi oss?
Alltså Sverige, alltså, och det här måste man också studera historien. Jag tycker man ska studera historien från 9 april 1940 när tyskarna seglade mot Norge och de fick rapporterna och regeringarna bara, de är säkert på väg till Island, förstår du? Alltså, du vet den här naiviteten, det kan aldrig hända oss. Och då ska vi säga en sak, och det här tycker jag inte om att säga, men jag känner att jag ska göra det ändå. Okej. Vad tycker Iran om Sverige? Vad tycker Kina om Sverige? Vad tycker Ryssland om Sverige? Förstår du? Vad tycker Nordkorea om Sverige? Det är väldigt många... Alltså Sverige är inte ett populärt land. Alltså Kina har ju reagerat väldigt kraftfullt. Kraftfulla uttalanden. Reagerar väldigt starkt mot Sverige. Och jag såg ärligt talat också... Jag har inget ont emot att säga om Magdalena Andersson. Jag är inte... Absolut inte, men... Men jag såg också det här, du vet, när man liksom verkligt kraftfullt fördömer liksom, så här, Ryssland, men vilket är bra att man gör. Men jag tänker ändå så här att man ska tänka lite, du vet, så här, med vilka, alltså, du vet ju själv, om du är på, om vi ska dra en gatuparallell, om du står, om du inte har en enda gun, du har ingen våldskapital överhuvudtaget och ringer och tar luren och ringer och hotar halva stan, förstår du? Alltså någonting händer i dig förr eller senare. Och det är lite det, jag förstår inte vad det här mod svensk, alltså Sverige har en självbild på grund av att vi har inte varit i krig på 200 år, så har vi en tanke att det här kan aldrig hända oss. Men några av de jobbigaste nationerna och rikerna i världen har fastnat på oss kraftigt, förstår du? Och man fortsätter kasta ut såna här uttalanden, förstår du? Så nu är vi på väg in i NATO och då måste man ju tänka så här, jo, men då tänker folk så här, ja, men det nu är vi skyddade. Det är inte alls säkert, för att om det blir ett världskrig, då hamnar ju NATO i krig. Så får vi se hur stark den alliansen är på riktigt. Och hamnar den alliansen i krig, då är ju Sverige också skyldig att militärt ingripa, förstår du, kliva i. Så det är inte en enkel fråga. Jag tror att det är ett smart drag att gå med i NATO, men man ska också veta att det är också en fara. Militär inblandning. Ja. Ja, absolut.
Händer någonting liksom på andra sidan världen, då måste Sverige skicka in.
Ja, eller händer det, och frågan är så här, blir det ett all out världskrig, vilket jag hoppas att det inte skulle bli, men om det skulle bli det, förstår du, då är det så här, men du kan ju redan se, alltså när du kan se Tysklands velighet när vilket också är såklart ekonomiskt. Alltså Tyskland är Europas största ekonomi, hänger du med? Och de har ju bundit upp hur mycket ekonomiska medel som helst i Nord Stream med gasen med Ryssland. Alltså när invasionen skedde då, ni kommer ihåg, de skulle skicka 500 hjälmar, men där de väntade och se lite vad som skulle hända, förstår du? För att skulle det varit som Putin tänkte liksom 3 dagar hostile takeover och sen klart, så då såg man också, även med Frankrike, att man såg att NATO, den sammanhållningen är också ganska fragil, alltså den är inte så här stenfast, och den har inte blivit prövad. När blev den prövad liksom, i Afghanistan? Ja,
knappt
liksom, förstår du? Så det är också så här, vad är det vi lägger vår tilltro till? Det är svårt att säga.
Intressant. Ja, politik är väldigt intressant och
fastnar vi på.
Ja, men alltså världspolitik framförallt. Men jag känner att jag pratar politik hela tiden den sista tiden. Wow. Men på tal om politik, om vi liksom går in på någonting annat. Den första frågan jag läste till dig var ju tagen ur den här boken.
Ja.
Och den var ju skriven från... alltså, vi har ju folk som skriver. Du kommer också få skriva i den här loggboken. Och Den här är ju skriven från Jimmy Åkesson. Vem är du på riktigt? Ja, och det svaret gav ju du lite grann. Ja, men du gav ett ganska tydligt svar att du, att du liksom... Ja,
du var både hel och trasig på en och samma gång.
Men att du får det här från Jimmy Åkesson. Ja. Jag tänker er relation.
Ja.
Intressant.
Ja, det, ja så, såklart. Det är också en sån här grej, du vet, att ja, men politiskt så är jag ju, men jag är väldigt långt ifrån SD, förstår du? Men då tänker jag också det. Jag vill inte hamna i ett sätt där jag ser alla människor efter deras politiska åsikter heller, utan det finns mer till människor än så. Och jag är ju dömd för att ha mordhotat honom, förstår du? Mm. Och också enligt min tro så är det såklart att jag, alla människor som jag har skadat och som jag, så, du vet vad 12 steg säger, att vad är det steget heter?
Nej, men
att gottgöra människor så länge det inte utgör en fara för dem eller för dig liksom. Mm. Såklart att...
Så du gjorde en gottgörelse?
Ja, jag har ju sagt förlåt till honom liksom, förstår du? Då, hur kan du säga förlåt till honom? Därför jag sa förlåt till honom på grund av att jag mordhotade honom, förstår du? Mm. Det var det jag sa förlåt för honom. Men och det innebär ju inte att jag går omkring och köper alla hans åsikter, typ som att har invandringen varit positiv eller negativ för Sverige? Det vet vi ju av facto att den har varit positiv för Sverige, förstår du? Du kan ju inte faktamässigt backa upp ett uttalande om att invandringen är negativ för Sverige och knyta det till den här gängkriminaliteten. Sen kan man ju liksom säga, jo, men såklart att det måste finnas bättre reglering, det måste, alltså du vet, man kan ju ha 100 åsikter om det, men att säga att invandrare inte har berikat Sverige, det är ju inte sant liksom.
Och jag hör vad du säger och lite detsamma ju som Jimmy, att Jimmy har suttit i precis den, det var den senaste personen som satt i den stolen du sitter nu, och det betyder inte att jag delar hans åsikter och värderingar, men man måste ändå kunna sätta sig ner och prata.
Vet du vad soldat, många soldater säger så här: jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem, förstår du? Och det är ju frihet och det är demokrati, förstår du? Och jag tycker också att även att jag som jag var förut, jag var extremt odemokratisk, för att alla som inte tyckte och tänkte som jag kunde mer eller mindre dra åt helvete liksom, förstår du? Det är ju inte, men så är det ju inte, förstår du? Alltså så det är inte demokrati. Man behöver inte hålla med alla, men jag tycker också så att debatterna blir ett hårdare klimat, det märker vi också i politikerna pratar med varandra, och det är ju också influerat från USA. Sverige hämtar allt från USA liksom. Men du vet, kolla Hillary mot Trump liksom. Kolla hur hård tonen var där liksom. Och det ser vi nu i Sverige liksom, att det trissas upp ditåt. Och du vet, Ulf Kristersson säger nu liksom så här att om jag blir statsminister så kommer jag krossa gängkriminaliteten i Sverige. Man bara, alltså,
kan du inte göra det ändå?
Nej, men jag bara tänker så här, alltså, kom igen, du vet, alltså, nu har du sagt det, förstår du? Alltså,
ja.
Ja, men det kommer han ju inte göra, förstår du? Så det är bara en fet lögn. Och alla som har liksom över 10 IQ kan räkna ut att det här kommer inte hända liksom, på det sättet. Förstår du? Han kommer inte kunna göra det. Mm. Och sen gå ut så här självsäkra med de där uttalandena. Och det är det som är så tragiskt, att de här politikerna är så verklighetsfrånvända. Förstår du? De fattar inte vad de har att göra med. Och då menar jag inte för de förstår inte orden. De förstår inte utanförskap. Jag önskar att de förstod det. Förstår du? För då hade de kunnat göra skillnad på riktigt. Och jag tycker så här, var lite mer ödmjuk istället och säga så här, jag ska försöka förbättra. Alltså, förstår du?
Ska jag göra mitt bästa.
Ska jag göra mitt bästa liksom. Men så här, jag kommer att krossa. Ja. Alltså, man bara, okej, okay, du vet. Vad lurade din mamma i dig när du var liten, du vet. Ja.
Ja, vi skulle kunna prata i oändlighet. Men om vi liksom bara försöker avsluta lite snabbt. Framtid och drömmar. Vad står du, vad är på tröskeln härnäst?
Ja, jag står i tankarna att åka till...
Tillbaka?
Ja, till Ukraina, men också till... det är två andra länder. faktiskt som jag... Men det finns ett projekt i Uganda faktiskt som är så här helt... Men får jag berätta?
Det är klart du får.
Ja, och det var en vän till mig, förstår jag. Han heter Rune Edvardsen från Trons Bevis i Norge. Och han började resa. Han har varit rest mycket, du vet, i världen. Mycket i olika delar av Afrika också. Sen när han har varit så har han sett... alltså när de har haft barn som har haft liksom med lite grövre handikapp. Så har de... Nej, men de har liksom, det har varit som, de har inte haft alltså hjälp. Han har hittat barn som bor mer eller mindre i skjul, förstår du, alltså hänger de med undan gömda, och så här är det såklart inte överallt, men han har sett att de har haft svårt, och det finns liksom inte, de får ingen hjälp, alltså hänger de med, så det blir en väldigt svår situation. Så han startar så här små byar, hänger de med, alltså typ så att som han hade det bästa, vet du, agriculture, vad heter det, jordbruk, förstår du, han jättebra jordbruk, jättebra, alltså han gör ett jättebra infrastruktur. Och så säger han så här att alla som har barn med de här handikappen liksom, och de får flytta hit, de måste ha ett barn då, och då skapar de så här, du vet, ja, men de skapar liksom de bästa förutsättningarna, och det, alltså typ, alltså jag har sett de här ställena, det är som Disneyland han hämtar, och de har norrmännen pengar, du vet, så att han hämtar dit, vet, du har sett de här som dansar på TikTok, du vet, och han har hämtat dit om barnen, och föräldrarna får jobb och förutsättningar, så han bygger barnhem, du vet, förstår du, men riktigt, riktigt bra barnhem med bästa sjukvården och allting han kan få tag på. Så att jag känner att jag vill åka dit och titta. Ja, men jag vill se världen också, se vad man kan göra liksom för att förbättra världen, och hur man kan hjälpa människor, och när man hjälper människor så hjälper man även sig själv liksom. Så det är mycket sådana saker. Jag också ser vad som händer i Myanmar, och du vet. Det är mitt.
Har du förlåtit dig själv?
Nej, faktiskt inte.
När ska du göra det?
Nej, men alltså både och. Vissa dagar så här, ja, men jag vet inte. Har du förlåtit dig själv?
Jag tror inte det. Inte riktigt än.
Och du vet ju själv, vissa dagar så känner man ju såhär, jag har inga problem med mig själv alls. Och sen andra dagar så bara...
Jag kanske inte har förlåtit mig själv fullt ut, men jag kan leva med mig själv.
Ja, och det kan jag också. Mm. Så att en bit på vägen.
Ja. Tack för att du kom.
Tack själv.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.